Det ena är vad vi behöver och det andra är vad Herren vill säga till oss. Och vad han vill göra för oss. Och det där, då är det då väldigt viktigt alltså att vi kommer in i det att vi tar honom först. Tar vi honom först så kommer det bli liksom en ordning på det hela. Tar vi oss själva först så är det som att vi liksom sugs in och drunknar liksom i det som gäller just för oss privat. Han har omsorg om oss, men vi ska vara hans lärjungar och vi ska vara hans vänner som lyssnar till hans röst och följer honom. Det där gör stor skillnad alltså i det andliga livet, om man kommer ihåg den här ordningen. Det är inte så att man förlorar någonting på det, utan det är snarare en vinst allsammans när man prioriterar Jesus. Vi har talat liksom lite grann, när jag säger vi så är det sådana här märkligt vi då, det vill säga jag talade igår om det här med att lyssna till Herren och att och vad som var hans vilja och sen våra behov som var där vi betonade helande och befrielse, upprättelse och sådana saker som vi behöver som människor. Och han älskar att höra oss så att säga ha förtroende för honom och komma med vår nöd och vår brist för att få den avhjälpt utav honom. Det är ett förtroende för hans hjärta att det klappar för oss. Liksom våra hjärtan förstås klappar också för honom. Vi är här för att tjäna Herren och göra hans vilja. Och ibland så blir det så att vi riktigt blir så upptagna av det som händer runt omkring i världen. Så vi tänker mycket mer på det än det som är hans vilja. Och jag vill störa er så att ni liksom ett tag lägger åt sidan allt det där som händer i världen. Alla de här sakerna som är ens privatsaker och så börjar lyssna till Herrens vilja. Det kan man göra på många sätt och det, tack och lov för det, för att något sätt passar den alltid på något vis så att han kommer att nå fram till oss själva och säga de där sakerna som du och jag behöver veta för att vi inte ska bli oroliga att han kommer att glömma oss. Han har inte glömt oss och han har inte liksom gått någon annanstans, utan han är med oss alla dagar in till tidens ände. Har vi någonting där? Ja, det var litet ljud också. Då är han alltså mitt ibland oss för att göra sina gärningar och möta oss på alla de områden som vi har i livet för att vi ska bli rustade att kunna leva som hans tjänare och tjänarinnor i den här tiden. Det här är, man kan säga att nästan att det, under stundom så är ju liksom livet på jorden någon slags störning. Det är tur att evigheten är längre. För om man skulle ha så här störande evighet som det är på jorden så skulle man ju inte orka med det helt enkelt. Men nu finns det ju liksom en tillflyktsort efter det att vi har en liten tid har varit här på jorden och gjort några uppdrag och några uppgifter som Herren har nämnt till oss och som han kallar oss till. Och han kallar oss till vissa saker som är av väldigt stor betydelse. Och det ena är att vi är kallade att vara hans kropp. Och vi är kallade att vara samman och vara ett. Och vi är kallade som kropp att lyssna till vad huvudet säger. Och det är Herren Jesus själv som är huvudet för den här kroppen, Kristi kropp. Och det är du och jag som är kroppen. För att där, om vi, där startar alltsammans. Och det är där utifrån det som alltsammans bär frukt på ett sådant sätt så att det får konsekvenser också för evigheten. För alla de människor som får höra evangelium och höra vem Jesus är genom kroppen och kroppens vittnesbörd. Alla de som genom sitt exempel liksom följer Herren så att andra skulle vilja följa honom också. Det här är sådana där väsentliga ting som vi kan bidra med förhållandevis lätt. Eftersom han inte har tänkt att bara puffa ut oss liksom i kylan och så får vi klara oss bäst vi kan. Utan han har tänkt att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Se, säger han. Se, det så det ligger till. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Du kommer aldrig stå ensam någonstans om du inte är liksom rent självvalt. Men så länge som du vänder dig till honom så är han precis bredvid dig. Och när ni tillsammans med mig liksom lever i den här världen och möts på det här sättet som vi gör till gudstjänst, så betyder det liksom att Herren får en ökad möjlighet att göra sin vilja känd så att vi börjar gå åt samma håll. Det vill säga, vi vet, den ena vet och den andra vet, och plötsligt vet det i stora skaror vad det är som Herren har på sitt hjärta, och vi kliver in på den gemensamma vägen att fullborda det som är hans vilja här på jorden. Församlingen är inte bara en krånglig tillställning där man blir tvungen att vara tillsammans med en massa människor som man kanske knappt känner, eller så känner man dem alldeles för mycket så att man känner att det hela är liksom påfrestande. Utan församlingen är liksom Kristi kropp. Du måste liksom tänka de goda tankarna först och främst. Alltså, sen kan man säga att vi som är då delar i Kristi kropp, ja, vi är inte fullkomliga på något sätt, och därför är vi en påfrestning ibland för oss själva, ibland för omgivningen och ibland för alla som överhuvudtaget. Men det är så att den som räddar oss ut i mognad och växt och användbarhet så att det kommer att förändra alltså, vilken slutlig plats man kommer att landa på för många människor, det är liksom det att Herren får röra vid våra liv och göra det som han tänker. Han har en plan, och han har räknat med dig och mig att vi ska ställa oss till förfogande. Och så länge som vi tänker så här, ja, men till Jesus förfogande vill jag ju stå. Ja visst, men hans plan är att göra oss till ett, så att hans kropp som helhet fungerar i den här världen. Och då väntar han på dig och mig att vi ska göra en sån där överlåtelse till honom som är mycket mera fullkomlig än vad den har blivit hittills. Vi är liksom på väg. Och så länge som vi är på jorden så kan vi göra någonting åt den här situationen, för att det är här vi ska göra det som kommer att hjälpa andra också att följa oss på den här vägen. Vi behöver kännas vid Jesus. Det går inte an att vi säger jag är så blyg, jag vågar inte säga någonting. Ja, du är inte alls kallad att vara blyg. Du är kallad att vara frimodig. Så, och är det så att du tycker att du känner på att du är nog kallad att vara blyg i alla fall, så lyssnar du på fel person. Jesus är inte verksam här på jorden för att inte märkas. Han har kommit för att han skulle älska människorna så att de vågar vara hans och vågar stå för att de hör ihop med honom, och till och med stå för att de hör ihop med varandra i den här tiden. Visst, vi har en utmaning, men milde tid. Man kan bli fri från det där som tynger en och som bromsar en och som skrämmer en. Och så här små liksom, konstiga uttalanden om att man är så blyg. Du måste vara lite mer med Jesus och bli inte så blyg. Och du måste vara med syskon som är mindre liksom, sån här riktiga, nästan som en liten stötesten, liksom en så här orosmån. Så här, de utmanar det bara för att de finns. Ja. Och jag menar, det är bra. Vi behöver en utmaning. För vi ska stå för Jesus i den här världen. Det här är en evighetsfråga för hela mänskligheten. Att vi som har mött honom, vi som känner honom, vi måste stå för honom. Och vi måste göra honom känd. Göra honom känd alltså. Det vill säga, hans vilja ska bli gjord genom oss, och då blir han känd. Så jag vill bara säga till er, välkommen till att vara närvarande när församlingen församlas. Det är meningen, alltså så mycket som vi kan. Och ibland är det liksom det att det är lite avstånd hit och dit som gör att vi inte kan vara med lika ofta. Men vi kan ju vara med på nätet. Så att vi är så glada över ni som är med på nätet också. Och då behöver ni inte ens vara medlemmar i församlingen en del, utan ni är bara sådana där medlemmar i hoppet. Och så vi ser fram emot när ni ett dyker upp och säger att nu har jag följt det så tillräckligt länge, för nu är tiden mogen att liksom göra en omvärdering om vad det är som ska bestämma hur mitt liv ska se ut, var jag ska leva livet någonstans och med vilka. Hur ska man veta att man ska kunna stå ut med att leva livet med varandra då? Ja, man kan ju fråga sig, vad är ni samlade för? Ja, vi är samlade för att följa Jesus. Ja, vad har vi för uppfattning när vi följer Jesus? Ja, det kan man veta genom visionen. Och det går att slå upp på nätet och titta där vad det är vi har för vision. Och det är Hesekiel 34 och 4 och 16. Alltså, 4 och 16 av verserna och kapitlet 34. Där står det att Israels herdar missade sitt uppdrag. Och Herren sa till oss, vi ska göra det här uppdraget så som han hade tänkt det. Och han säger just i de här verserna, alltså 16:e versen, så säger han så här. Ja, nu har ni inte gjort det som jag bett er om, säger han till Israels herdar. Då ska jag själv göra det, säger Herren. Och då är vi plötsligt på trygg mark och har bottnar liksom under fötterna. Då kan vi kliva in i det också. Och där står det allt möjligt underbart som han ska sprida i kunskap om och med sina gärningar. Och tala Herrens ord i den här världen så att människor blir helade, befriade och frälsta och förvandlade. Och blir trygga istället för rädda. Och jag tycker det är så här att vi är ett folk som är kallade till att vara frimodiga och glada och trygga under livets alla omständigheter. Och varför då? Därför att vi Herren är alltid med oss. Och sen om vi vill bli lite säkrare än det, så kan vi vara tillsammans med några andra. Och där två eller tre samlade mitt namn, där är jag mitt ibland, där står det. Så då kan du liksom luta dig på det då. Du kan nog hitta två, tre som duger att vara i närheten av. Alltså, en del är ju liksom fullkomliga i sig själva, men då får man bara bedja loss dem, eller så får man hämta en ishacka eller någonting sådant och hugga loss dem ur det de har fastnat i. Men Herren vill ju att vi ska kunna sitta ihop liksom, och förstå att det här är en välsignad situation. Nu kommer vi, därför att vi hör ihop, kunna göra Herrens vilja, och vi kommer inte vara rädda längre, för Herren är mitt ibland oss. Var lite liksom företagsamma, liksom ryck till det som är gott och härligt och befriande istället för att gå och samla på massa smörja och saker som skrämmer vettet ur den. Vi är inte kallade att gå omkring i den här världen och liksom att samla på elände. Ja, men man måste vara realistisk, säger då någon. Och jag brukar säga det ibland, att det har inte Herren kallat det till. Va? Nej, det har han inte gjort. Han har kallat till att vara troende. Och jag vet inte hur jag ska tro det. Det är så mycket som oroar mig så här. Ja, men då ska du väl lyssna lite mer på Herren då. Han är en fena på. Ja, fena kanske jag inte ska säga. Men han är jättebra på att inspirera folk så att de blir trygga. Alltså det är inte så där att du ska bara liksom tänka så här, ja, det går inte. Jag är alldeles för mycket liksom närvarande i det här. Jag läser... Jag vill säga som en del gör och läser i sin telefon hela dagarna och letar upp alla braskande nyheter så att de ska känna att nerverna liksom kryper på ytan. Men jag skulle säga, läs ett annat budskap. Herren har kommit till den här världen för att frälsa människorna. Han kommer och vill säga till varenda människa att han älskar dem. Alltså vem som helst. Han sitter inte och väger dem på liksom våg så här. Och det behöver inte du heller göra när det gäller människor. De är som de är just nu, men vad de kan bli, det kommer kunna bli något riktigt härligt. Bara Herren får komma in i deras liv och beröra dem, så kommer det ändra sig. Men det ändras inte av att man bara går omkring och rynkar näsan åt varandra och tycker tack gode Gud att jag inte är som de här personerna. Kommer ni ihåg liksom hur det var med den här mannen som var i templet och gick längst fram och föll ner och sa jag gör så här mycket gott och jag gör det ena och det andra. Och så var det en publikan som var liksom längst bak där och liksom låg där och bara ropade till Gud att han inte hade hade lyckats någonting, han var så beroende och allting hade bara blivit svårt och trasat sönder och vad ska man ta med till? Och så tittar han den här som låg där framme vid altaret, tittar lite bort och så vill jag bara tillägga tack gode Gud att jag inte är som den här människan. Ja, jag bestämmer att så skulle jag aldrig göra, säger du då kanske. Nej, det är kanske för sent att göra det för första gången. Den har redan passerat. Men ja, jag gissar lite. Men du ska förstå det, att vi ska vara inspirerade att få våra liv förvandlade så att vi kan vara ett. Herren är mäktig att göra sin församling så sammanfogad att det blir en fungerande kropp för honom i den här världen. Han har inte slutat att behöva en kropp. Den kroppen är vi som knyter oss samman oss med varandra i tro på att det är hans vilja ska kunna ske genom oss. Och att hans närvaro kommer göra att vi också kommer vara de som har kraft att göra skillnad i andra människors liv. Vi har goda gåvor att dela ut och välsigna människor med. Låt oss liksom hitta de gåvorna och låt oss märka att de syns mycket starkare när vi är tillsammans än när vi bara går som en ensam pelikan i öknen. Ja. Det här, nu ska jag predika lite också. Jag får se vad det blir. Jag har haft många saker liksom igång så här. Men om vi tittar på Lukas kapitel 6 och 18 först. Lukas 6 kapitel och 18 vers. Så ska vi se vad det stod där. Det var någonting som är i linje med det här. Där står det. De hade kommit, människorna, för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Det är så, de hade kommit för att höra honom. Det var nummer ett. Och sen för att bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom eftersom kraft gick ut ifrån honom och botade alla. Och den kraften gick ut på ett sätt som att när det var tro och när det hade uppstått tro bland folket så började Herren känna hur kraften så att säga gick ut från honom. Och det här, ni vet, kvinnan med blodgång när hon kom och hon trängde sig fram där genom skarorna runt omkring Jesus. När hon kom fram i närheten av Jesus och högg tag i hans mantelfall så var det så att säga, hon kom från baksidan liksom. Och Jesus var riktad åt andra hållet. Och när hon tog mantelfallen, ja, då kände han hur kraft gick ut ifrån honom. Hur kunde kraft gå utifrån dem? Ska inte han reglera det själv? Nej, det reglerar sig om att det finns någon som tror och behöver det. Och han har inte kommit för att säga nej till dem som behöver honom. Han har kommit för att säga ja. Ni vet. Det försökte jag lära er här häromdagen. Ja, han säger ja. Så att om man frågar, vill du bota mig? Så är svaret jag vill. Ja. Och det är så jättebra att inte det blir en lång utläggning då, utan att det bara blir jag vill. Så du inte kan tolka det på något annat sätt, utan det fanns inget annat ord att ta än att vill. Vill var ordet. Han vill. Och det här är det som gör att du och jag så att säga, kan bli välsignade av honom och komma till honom frimodigt med våra behov. För honom är inte det en börda, för honom är det hans ärende. Att lyfta av bördor. och att befria människor och att frälsa dem. Att omintetgöra fruktan och andra andemakter som är i rörelse runt omkring i ditt liv. Som gör att du liksom går omkring och liksom bävar för vad som kan hända och hur ska det bli och hur ska det gå och allt det här. Det är inte liksom det som Herren initierar till, utan han initierar till att du får en frimodig ande och en trygghet som gör att du kan resa på dig och börja göra hans vilja. Därför att hans vilja är det bästa som kan hända andra människor, och det är det bästa som man kan förmedla vidare också från sitt eget liv, att man känner honom. Och jag känner att det här är så härligt. Alltså, jag har ju lärt mig av några mycket speciella kvinnor i mitt liv. Och nu då tänker jag, det är klart att är man gift med Linda, då får man ju lära sig bra saker. Ja, det tycker jag också. Men nu tänkte jag lite längre tillbaka i tiden. Och det var det liksom då hade jag två sådana här djärva personer som aldrig liksom verkade backa någonsin från att tala om Jesus. Om ni har sett på sådana personer så kan man ibland tycka att de är lite jobbiga. Alltså man tänker liksom, måste de hålla på sådär jämt? Det tyckte jag då när jag var liten och liksom och så här. Då var det en påfrestning att ha folk kring sig som då. Och det där var farmor som var sådär och så faster då. De var liksom, kan man säga, de mest intensiva personerna som vi hade i vår släkt. Enligt min bedömning. Men det är klart att jag har inte träffat alla släktingar. Liksom. Men missionärer var nästan allihopa. Och levde liksom hela sina liv liksom i missionens tjänst. Men de kunde aldrig märka att här är det inte lämpligt att tala om Jesus. Var de än var. Och min pappa var ju liksom lite märkt av det där också, men det var inte alltid han talade om Jesus då, utan även om han trodde på honom, utan han var för att man alla skulle prata med alla. Det tyckte han var en bra idé. Så när vi gick i affärer så kunde man aldrig stå i kö lite städat som de flesta svenskar gör då, när de kom, utan det var alltid så att min pappa, han satte igång något slags socialt arbete där. Och började prata med alla och busa med dem. Och till slut så var det liksom, var hela affären liksom i upplösningstillstånd. Och de skrattade och pratade hit och dit och kors och tvärs. Och det var bara jag stod där och tänkte, jag sjunker genom jorden. Så till slut så valde jag att gå ut och titta på min pappa utifrån genom fönstret. Och låtsas att det var ingenting som berörde mig. Men han var där inne och höll på. Och alla tyckte han var hur trevlig och kul som helst. Och jag tyckte han var jättejobbig. Och så. Men sen märkte jag att det, liksom det här att ha en frimodighet, det har väldigt lön med sig. Alltså, för när man ska tjäna Herren så är det bra om man kan börja lära sig att kläcka ur sig lite goda saker om dem. Ibland kan man räcka att han säger hans namn. Och alla ni som känner hans namn, ni kan säga hans namn någonstans så får ni se om det finns någon kraft i det namnet. Det är ingen som missar det. Alltså, hans namn är Jesus. Alltså, och är inte Jesus underbar, kan man säga någonstans. Och då, va? Är det någon som inte håller reglerna? Har vi inte kommit överens om att vi ska vara tysta och aldrig säga någonting om det? Är inte det vi har kommit överens om allihopa? Nej, det har vi inte kommit överens om. Inte ett dugg. Precis tvärtom är det. Vi har kommit överens om att vi ska vara hans vittnen i den här världen. Vi ska göra hans gärningar, förhärliga hans namn. Och det namnet måste nämnas. För att okunnigheten är, ja, den är jättelik om vem han är. Och alla behöver honom för att bli räddad. Så att de inte förlorar livet utan får evigt liv i arvedel. Så vi behöver höra på det här på honom som skapar en sån frimodighet i människors hjärtan. Och ditt och mitt hjärta också. Vi har anledning att vara frimodiga och glada. För efter vi känner ju Jesus. Och det här med att det till och med utgick kraft ifrån honom. Ja, det är inte någonting som ligger liksom långt borta. Eller behöver vara något främmande för dig heller. som tror på honom. Utan även du kan vara en sån vars situationer som du kommer in i, de kommer att vara präglade av den kraft som kommer genom honom. Och den livsgemenskap du har med honom, alltså, till andra människor också. Det var inte jag, va? Det där är inte min kallelse, säger en del då. När de inte vet vad deras kallelse är. Om du visste vad din kallelse var, så skulle du ha liksom fullt upp hela tiden med att vara i det övernaturliga också, det underbara. Du kan känna igen oss och, så här, och se också behoven som finns bland människor och möta dem med den heliga andes kraft. Och när Herren talar om utrusta människor, så utrustar han dem så att man tänker, ja, men allt det där kan väl inte ha jag tillgång till allt det där. Nej, det skulle bli alldeles för mycket. Liksom, man skulle vilja banta ner till en liten blygsam gåva som man ska använda. Men ni förstår, Herren, han är inte mycket för blygsamhet. Han samlade folk hela tiden. Han stod mitt i stormen. Liksom. Han kom några motståndare, så talade han om precis de där sakerna som de inte ville höra. Och så småningom så liksom nästan gick de upp i limningen över att få höra honom stå där frimodigt och tala. Det var inte meningen att han ska göra det. Vi har inte godkänt det, säger de då. Vi har inte godkänt det. Nej. Men så där är det ibland. Att man, dels att man talar när folk inte har godkänt det. Men när det gäller vissa frågor så behöver man inte ett godkännande. Utan då är det att göra gott och välsigna människor i deras liv. Att göra under och tecken i hans namn. Det är inte förbjudet. Det är tillåtet. Det är till och med påbjudet. För att var och en ska förstå att Jesus Kristus är fortfarande verksam bland människor. Vi blir inte så moderna så att vi inte tror på tecken under. Det är omodernt, så att säga, ska jag säga, och kommer alltid att vara det, eftersom Herren tyckte att det var högsta mode liksom, att när som helst och var som helst göra tecken under. Så var du lik honom gärna på det området också. Du kallade att vara lik honom på många områden, men jag känner att det här är också sånt som är liksom, som är roligt och härligt liksom. När jag råkade ut, jag har fortfarande gamla beskrivningsorden i munnen, råkade ut för att få ett möte med den heliga ande när jag inte hade tänkt det. Det var liksom någon skakande. Jag var på en sån här undervisningssamling så här i hemma hos Sten Nilsson. Han var metodistpastor liksom, och han var också den som var och hämtade liksom den här väckelsen som vi kallar för trosväckelsen. För den smörjelsen för det hämtade han, och när han hade fått det så delade han med sig vidare till andra när han kom hem hit till Sverige. Han hade varit i Amerika alltså, och upplevt liksom den där förkunnelsen. Han var liksom eld och lågor för det. Och så skulle de göra en liten samling med olika pastorer och präster och sådär. Och på den tiden så var jag präst, och så då var jag där liksom i prästkläder och så. Och så märkte jag när jag kom in där så här ska jag nog sitta längst bak. Så inte alla behöver sitta, vad är det här för präst? Som liksom, blir oroliga liksom. Det är sällan det är något speciellt oroande sådär med. Så hänsyn, de tar mycket hänsyn nu, men jag satte mig längst bak. Och så började man tala, och när han började tala, den här amerikanen som då var, så var han, sa han bara inledande ord, och så sa han, ja förresten, kan inte du komma fram? Och så pekade han på mig då. Jag hade tänkt in mig längst bak och in, alltså, så jag satt upp mot väggen där. Och det skulle jag ta mig fram, och då gick jag fram i alla fall, och jag hade ingen aning om vad det handlade om. Jag hade aldrig varit på några sådana här tillställningar. Så det var ett vanligt möte alltså. Utan jag gick bara fram och ställde mig där och undrade vad han ville liksom. Och så här, kan jag ta dina händer, sa han då. Ja, sträckte fram dem då. Och tog han tag i händerna. Och i samma stund bara så bara blev det ett otroligt tryck på mig så här. Jag stod så här. Jag tänkte, men han stod och drog mig till sig liksom, och någonting tryckte mig bort. Och då hörde jag känna, det här kommer jag att växa av. Men alltså, Det var två håll det drog det då. Och så började han, så började han bedja för mig då. Jag vet inte vad han sa, för jag hade fullt på liksom att försöka stå på benen. Och sen när han hade bett färdigt då, tydligen, så sa jag, ja, amen, sa han. Och släppte han mig då. Jag bara dunsade i golvet och där låg jag. Och så tänkte jag så här, det här är inte som det är inte bra. Ligga så här och skämma ut mig. Utan jag försökte tänka att jag måste försöka komma upp. Jag fick inte upp huvudet då. Jag satt som jag var limmad liksom i golvet. Och där låg jag, va. Och de satt igång och undervisade allt möjligt. Och jag hade fullt på liksom att tänka så här, hur ska jag komma upp från golvet? Och det här var naturligtvis ingen liksom, någon stund så jag tänkte, det här ska inte jag skriva upp någonstans, utan det här ska jag försöka mörka sen i resten av mitt, i mesten av mitt liv, att det har hänt något så pinsamt så att liksom man bara blir liggande på golvet och inte kommer upp. Och sen hade de varit färdiga med mötet där då, som hade undervisningen, så sa, nu är kaffe ute i trädgården så ni kan gå ut allihopa och göra så här. Och där låg jag då. Jag kommer ihåg egentligen av det här mötet var ju så de alla sladdarna som var där alltså, på golvet. Det var sladdar som gick till dem och spelade in och hade så här. Även det var ju helt okänt kapitel för mig. Spela in någonting. Som om folk skulle vilja sitta och höra på predikan eller undervisningen efter gudstjänsten så att säga, eller höra den igen eller någonting så här. Det har aldrig hört på maken, vilka konstiga idéer liksom. Men det var fullt med sladdar i alla fall, och de gick med mickar där, och det hela var ju så där konstigt liksom, som om det var någon show eller någonting. Och så gick alla ut och fikade då, och då låg jag fortfarande och fick inte upp huvudet. Och så till slut så tänkte jag, man kanske kan börja rulla. Jag hade olika sådana här knep, så jag fick mig igång i rörelse. Och efter det så kom jag fram till en stol som jag började klättra upp på. Och så satte jag mig där ett tag och så kände jag liksom att jag liksom på något sätt släppte. Och tänkte jag, jag kanske ska gå ut och fika då i alla fall. Så gick jag utåt då. Det var liksom en gång ut så här. Och då de som satt vid sidorna här, de dunkade med axeln så här och sa, underbart, broder, underbart. Jag undrade hela tiden, vilket då? Var det någonting som var underbart? Det här var ju bara pinsamt. Om de hade sagt pinsamt, tack för att du känner mig, men jag skulle säga. Men det var en riktig så här chock bara. Och så gick jag ut och fikade och alla möjliga så här, underbart, underbart. Och jag kände att det har kommit till de konstiga värderingar de har här. Liksom. Man trillar omkull där man ska liksom få någon slags bön här, och sen så kommer man inte upp. Och håller på nästan på att missa kaffet också. Det här är inte min vardagsmat. Liksom. Och jag vill säga till er att den här saken, när jag sen gick in och lyssnade på nästa område av undervisning så började jag höra vissa saker, och efter ett tag så märkte jag så här att det var värst, det här började bli allvarligt. Och så slog jag upp liksom ett sådant ord som man aldrig läste annars, och jag kanske kunde ta och läsa det för er. Du vet att det, man har olika, liksom, vi hade ju texterna som vi predikade över var ju bestämda liksom i förväg. Så, och sen kom vissa texter aldrig. Och det gjorde inte den här texten. Det här är andra Petrusbrevets första kapitel. Den texten var det en liten man från Amerika som stod och berättade om. Och hur det var med den. Och jag hade ju läst texten, för man är ju bibelläsare, även om det inte riktigt betyder samma sak alltid. Alltså, det vill säga man har läst igenom den en gång utan att egentligen fatta någonting av det. Så. Det är mer än att det var långt och det var mycket och sådana här saker. Men här i första kapitlet i andra Petrusbrevet så läste han och förklarade texten som står där. Nu tycker jag den är helt tydlig, men då kan jag inte minnas att jag hade läst den, men jag vet att jag har läst den, för jag hade prickat av alla kapitel som jag hade läst i Bibeln, så att jag inte skulle läsa om dem av ett misstag. Liksom. Jag måste tänkte att jag bara ska komma igenom det här. Ja, här stod det i alla fall i första kapitlet, tredje versen: till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Vilken vers! Ja, nu kanske du är i samma läge som jag var, så att du märkte ingenting, men att det var väldigt massa olika, lite massa stora ord här. Men du förstår, allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Tänk dig det. Allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt dig. Hur ska det gå för dig då? Bra, ja. Det kommer att gå bra. Jag menar, du har allt som behövs för att du ska bli delaktig i det som leder till liv och gudsfruktan. Allt står det. Och vi hade ofta sådana här liksom stunder då vi tränade på allt betyder allt. Och så försökte vi säga det till vi till äventyrs börja ana att det kanske betyder allt. Tänk om allt är skänkt. Tänk om ingenting liksom behöver du fixa. Liksom. Utan det är skänkt till dig som en gåva. Och det har skänkts genom honom som har kallat dig genom sin härlighet. Och så nästa, en vers till alltså. Sen står det, genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. För att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Och sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Ni och vi och alla ska komma undan det fördärv som finns i världen. Det hela syndpaketet, om vi säger. Alla eländigheter, alla jordiska, alla kötsligheter, alla onda andars verkningar och intressen på olika sätt. Allt det där som bryter ner och förstör och förkrymper liksom våra liv här på jorden. Allt det där, va, har han gett oss genom sina stora löften. Så att vi får en kraft som vi kan verka genom och få gudomlig natur. Och det har skett sedan för det här, vi har kommit undan fördärvet som på grund av begäret finns i världen. Det finns ett löfte om att vi ska komma undan fördärvet. Och nu är det en del som inte har det här i sin teologi. Alltså det vill säga, teologin stämmer inte överens med bibelordet. Men det är sånt som korrigeras hela tiden genom livet. Man får upp ögonen för olika saker och plötsligt så ser man. Men när jag såg det här. Då tänkte jag, jag måste gå på en promenad. Så gick jag på en promenad. Och medan jag gick där så sa jag till Herren, jag kommer aldrig någonsin mer bli densamma. Det var det mest skakande och omvälvande budskap jag någonsin har hört i hela mitt liv. Ska det ske en sån förvandling, bara genom, inte något jag gör, utan någonting som du har gjort och du vill ge till mig. Alltså jag kommer aldrig bli densamma nu då. Jag tänkte, hur ska det här gå? Jag är en luthersk präst. Jag har till och med dräkten på mig, jag får säga. Vad ska hända med mig om jag liksom börjar tänka att det som står skrivet där, det är sant? Tänk om det som står skrivet är så sant så att man orkar inte med det. Alltså man menar att det är så sant så det blir för bra. Alltså hela ens liv blir bara liksom fullkomligt skakat och liksom rasar ihop. Och nu ska man försöka tänka så här, och vad ska hända nu då? När sanningen har liksom bara kommit slagen ner som en blixt i ens liv. Och man ser, det där har jag aldrig tänkt på. Ja, det här är någonting som man får uppleva många gånger när man vandrar med Herren och läser sin bibel förstår. Det vet ni ju många av er. Men alltså det här var liksom en grundstomme. Att det här med rättfärdiggörelsen. Visserligen sa vi att vi rättfärdiggörelsen genom tron alena. Men det liksom betydde inte riktigt så mycket. Det gick att liksom bara tänka, ja, så säger vi ja. Men här, nu när jag hade fått möta det på det här viset och genom den här nedslagningen av den heliga ande, så märkte jag att jag kommer inte kunna resa mig upp i det gamla livet. Utan när jag reser mig upp nu, så är jag på väg in i ett nytt liv. Gode Gud, hjälp mig, tänkte man då, hur man tyckte att det här var liksom alldeles oerhört riskabelt. Och då så får man lära sig att man kan leva ett nytt liv sen. Så. Sen är det som står i versen 5, 6 och 7. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthållighet gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Jag måste gå hem och vila. Jag tänkte att det här var liksom fullkomligt, liksom, vad är det som jag släppte in liksom, eller rättare sagt, vad har jag haft förut? Man kan ju undra liksom, det här var ju nästan hela kristenlivet som liksom gick igenom på en enda gång, och jag känner mig som att allt skakar och faller, verkar det vara. Jag vet inte hur ni har det med dygden och insikten och självbehärskningen och det här. Är det uthålligheten, eller är det gudsfruktan, eller broderlig kärlek? Eller kärleken till alla bröder liksom överhuvudtaget, och alla människor? Hur har ni det med det? Ja, man känner så här. Ställ en annan fråga. Jag tar en ny fråga, som någon säger ibland i de här frågesporten. Jag byter fråga. Så den här vill man inte ens höra svaret på, även om man visste det. För det här blir så en förändring. Och jag menar, vad är det Herren håller på och gör med sitt folk? Jo, han håller på och väcker dem. Så att de börjar räkna med det som han har utlovat, istället för att räkna med sånt som de har bara sina erfarenheter av. Jag vet att det skakar till. Alltså. Man blir så tänker, hur ska jag göra då? Hur ska det bli? Så att säga. Ska jag säga upp mig? Eller ska jag gå och vittna? Ja, det är ju inte så väldigt länge sedan så jag var jag sen och vittnade liksom för ärkebiskopen. För jag blev anmäld för att jag höll på med sådana andliga ting. Så då satt jag där med ärkebiskopen och lite professorer och domprosten och lite andra så på en rad, och så satt jag på en stol framför det så här stora rådet då. Och så sa, vad är det vi ska ta och prata om nu, sa ärkebiskopen. Och det var en from man, jag respekterar honom mycket, jag siktade om honom. Men han sa, men vad är det vi ska prata om? Jag sa, då sa jag så här, jag vill bara säga en sak först. Ja. Alltså, här, jag har varit med om någonting som har förvandlat mitt liv. Och jag vill bara att ni lyssnar på det först innan ni talar om hur jag ska handskas med det. Och då var det inte den här händelsen med att ligga bland sladdarna på golvet inne hos en metodist. Utan det var att min pappa hade blivit totalt helad. Mirakulöst. Så att han från en dag till en annan liksom hade blivit totalt helad och frisk. Det där, så jag vittnade för dem om detta då. Och de satt ju där och tyckte att det hela var besvärande. Men jag tänkte, det gör ingenting. Det här skulle ha besvärat dem för länge sedan. Alltså det borde man tänka igenom för att här. Alltså, och min pappa, han blev förlamad och kunde inte tala och kunde inte gå och ingenting. Och låg hemma på soffan. Och jag var och besökte honom då inom Bodin i Stockholm. Så jag vill bara säga, det där som skakar om ens liv är ibland precis det där som man behöver. Man ska inte liksom försöka hela tiden liksom åka liksom i zigzag liksom och undvika alla liksom skakningar. Utan skakningar, hurra, kommer skakningar igen. Då kan det plötsligt bli något nytt som får utrymme att utvecklas. Och då, när jag berättat det där, och det var en lång historia, den ska jag inte ta nu. Men han, i alla fall, jag skulle åka in till min mamma sen och fråga var han låg, vilken sal han låg på, alltså nästa dag. Och så åkte jag hem och så ringde jag på dörren och så öppnades dörren, där stod pappa. Och då sa jag, du gjorde alla de här felen som man alltid gör. Vad gör du här? Så ja, de har ju hämtat med ambulans och kört in han till sjukhuset. Liksom. Han var ju för lam, han kunde inte prata. Och så kommer han och öppnar dörren. Någon ordning får det då. Och han öppnade dörren. Han sa, vad är det som har hänt? Och då sa han, Jesus, sa han. Och så sprutade liksom nästan tårar i ögonen på honom. Och sa, Jesus är det. Ja, vadå? Ja, och då börjar han berätta hela den fantastiska berättelsen. Och den kommer jag ta och dra någon annan gudstjänst och vara alltid här. Men ni förstår, det där ändrar mitt liv alltså. Jag tänkte att om det var så att han kunde göra så. Jag såg honom igår kväll. Och så på morgonen så är han fullständigt återställd. Vad ska jag göra? Jag måste ta reda på det här. Och jag började leta efter böcker och så. Jag fick alla möjliga konstiga böcker i min hand när jag gick till olika kristna förlag. Och som de gav mig då för att jag skulle förstå vad det handlade om då. Men jag började också läsa min bibel och jag började märka hur Jesus och hans lärjungar hela tiden var liksom verksamma på samma sätt. Liksom och i samma slags tjänst här på jorden. De predikade evangelium, de helade och de sjuka och befriade de som var fångna genom onda andar. Och så. Det gjorde inte bara Jesus, det gjorde också de som var hans lärjungar. Och vi som har kommit liksom till det här, till tro, vi har också blivit kallade att vara hans lärjungar. Så ni förstår att det finns saker och ting som väntar på oss. Och det kan hända att vi inte behöver vänta längre. Om vi vill vara med om det som är spännande i livet och härligt och underbart. Och om ni märker att det är inte bara så att man kan inte veta riktigt om det här fungerar. Det vet man så fort man börjar liksom engagera sig i det och, liksom, och verka efter det som Herren leder en till. Man behöver lyssna till hans röst för att vara beredd på när han säger att man ska ta olika steg. Och så ta dem så kommer man märka att det här är verkligheten. Det är verkligheten själv, säger Bibeln. Jesus Kristus, honom är verkligheten själv. Det är han som är den verklighet som vi behöver. Och den enda som kan räknas, allting annat så är mer eller mindre övergående. Men han består. Så ni förstår, det här är någonting som vi skulle lära oss. Och, då, och det får konsekvenser för hela livsstilen och vägvalet och allting så här. Och jag vill att du ska förstå att när man börjar med att lyssna på Herren så finns det där, kommer det där information som du och jag alltid behöver rusta oss med om och om och om igen för att det inte ska falla liksom i träda eller glömska så här. Att vi kommer inte ihåg vad det var han lärde ut eller vad han sa på det området. Jag har aldrig fördjupat mig just i det, jag har bara varit intresserad av den här delen. Och så har man gjort liksom olika sådana saker. Jag skulle, nu är det här mötet liksom över sedan länge och jag får fortsätta liksom en annan gång inom snar framtid med detta. Men ni ska förstå, Herren kallar på oss för att vi ska göra skillnad i den här världen. Och vi behöver också möta honom som gör under och tecken. Och Jesus är den som är den store liksom, läkaren och den som kan befria människor. Och det är inte någonting som har gått över. Utan det är någonting som fortfarande är verksamt. Och av den anledningen så har vi alltså Jesus helare upprättar konferens. Därför att vi får lite extra tid att liksom tala om det här. Möjligheten att liksom förmedla helande befrielse och upprättelse till människor. I hans namn kan vi göra de här gärningarna. Och då betyder det i hans namn att då är han med i det här. Och han borgar för att det är hans namn när det uttalas liksom i de här situationerna kommer att de inte göra alla fiender djävulens gärningar och alla hans försök att begränsa och bryta ner och skada oss i våra liv här på jorden. Herren är här för att de har varit nedträngda och förlåta dem från deras synder, bota de sjuka, befria de fångna och upprätta människor som har varit nedträngda och förlåta dem från deras synder. Så att det här är sånt här som är så viktigt att vi liksom börjar lära oss och träna att använda. Och det ska vi göra nu också. Och många har redan tagit många steg i det här. Så vi ska gå också för er som behöver och som är sjuka eller har andra typer av frågor. Komma fram och få förbön också nu när jag sätter mig ner här. Så får alla förebedjare inta sina platser och bedja för er som har behov av olika saker. Kom ihåg bara att gör inte själva den här bönestunden till en själavårdsstund, utan ni ska bara ta reda på vad de behöver kort. Och jag kommer ihåg att det fanns ett par som hette Hunters som åkte omkring och hade helande möten. Och de hade ju liksom en käpphäst som de sa alltid till alla de som de skulle träna i helande tjänst. Så sa de så här: när de kommer fram till dig och du står där, så ska du fråga, vad är det du behöver? Och då säger de vad de behöver. Då säger ni, det är lätt. Och du vet att det blev som en stötesten, lätt. Det här är första gången, det här är andra gången, jag har inte gjort det här många gånger. Och så var det så att man inte vågade säga ens att det är lätt, men det är lätt för Herren att göra. Och nu kommer de och nu ska deras trosteg hit fram till den förebedjan vara det som säger att jag tror att Herren vill hjälpa mig. Och nu får du veta att det kan han lätt göra. Och så ber ni för helande och befrielse och upprättelse. Så varsågod alla ni som ska vara i förbönstjänsten.
Då gör vi så här att du som är med oss på nätet, du lägger din hand på det du är sjuk av. Och så ska vi lösa in smörjelsen där. Jag bara tackar dig Jesus för att du ser dem som är med oss på nätet just nu. Jag bara tackar dig Herre för att i kraft av namnet Jesus så bara talar jag om att det här är lätt. För det är lätt för Jesus. Och jag tackar dig Herre för att varje sjukdomsplåga bara får släppa sitt grepp i namnet Jesus. Vik i Jesu namn. Och jag bara löser in helande smörjelse från Jesus in i din kropp. Och jag talar till kroppen. Var botad från din plåga. Smärta, obotliga sjukdomar, släpp. Var botad i Jesu namn. Så bara förlöser vi in Guds kraft. Så bara tackar du Jesus. Tack Jesus för att jag är helad. Tack Jesus för att din helande smörjelse bara vidrör mig just nu. I Jesu namn. Amen. Så bara drar du ifrån Jesus nu i lovsången här. Och så skickar du in till info@arken.org vad Jesus gjorde. Tack ska ni ha, ni som är med oss på nätet. Och du som är här och är sjuk och behöver förbön, du är välkommen fram till någon av förebedjarna. Och då vet du att det här är lätt att bli botad. Välkommen fram.
Thank you. Jag vill proklamera namnet Jesus över varje hjärta, varje själ. För i din närhet finns det frid för alla. Namnet Jesus. Jag vill proklamera namnet Jesus.
Jesus, vår familj, jag sjunger ur i din namn, Jesus.
bundenhet i fröjd, Herre. Åh, du förvandlar liv, du gör allt nytt. Halleluja. Tack att vi har frihet i dig. Vi har vårt helande i.